Hi, this is Bruce Kulick, and you're listening to Alex Room Service.
Allihopa och välkomna tillbaka till Alex Room Service som idag sänder live och hemifrån precis som vanligt. Inga utflykter och inga inflykter. Vi är precis där vi borde vara. Kaffet presenteras i den där otäcka koppen med Farbror Blå. Jag har nämnt honom i något tidigare avsnitt. Ni vet Elsa Beskow-sagorna och så är den här räliga gubben som hänger där. Jag gillar inte Elsa Beskow, jag gillar inte Farbror Blå. Men koppen är rälig och därför fantastisk. Och jag har till min glädje även köpt en påse med 8 stycken släta bullar med kardemumma. En av dem har jag redan ätit så det fick ni inte höra. Men den andra ligger framför mig och kommer att inmundigas under programmets gång. Vi kommer idag att beta av en grej som jag har drömt om att kunna beta av länge. Det här är del 2 i min revenge-special. Jag gjorde ju en del 1, vilket är naturligt eftersom man ofta börjar med den första. Och hade som plan att Bruce skulle vara gäst i del 2. Och vi höll på att komma i mål, men han hann inte. Och jag kände till slut att nej, för att det inte ska dröja 11 år innan det blir någonting så vill jag göra min del 2 så att jag har gjort den. Plus att det hände lite grejer här då som jag vill prata med er om. Som inte har hänt innan också. Men det har funnits för gemen eller för hörande. Det är mycket som inte finns. Det som jag ville samla ihop och framförallt utvinna någon form av vätska ur innan jag går hem. Det blev en spännande värld där ett tag för alla er som hängde med. När den här Sam Loomis slängde ut en massa filmer. Och till slut så han ju verkligheten och framförallt någon form av, inte polismakt, men någon form av laglighet han ju ifatt honom. Så kanalen plockades ner. Men den som inte har sett filmerna eller som saknar dem och så vidare, det är ju massor av andra som har plockat upp dem. Det är ju grejen är att hans kanal finns inte längre, men filmerna finns ju, är både nedladdade och uppladdade. Så man kan fortfarande se både Largo 75 och Kobo 75 och den här coola Anaheim 76-vinkeln och allt vad han nu hann släppa ut. Exakt hur turerna har gått bakom och framför och bredvid, det lämnar jag åt andra att forska i. Jag tänker inte beblanda mig i de här större bråken i USA, för det finns ingen vinst i det förutom att vi fick se en massa Kiss-videos och det är det enda som betyder någonting för mig. Så jag släpper det där och tackar för det han släppa och jag hoppas alla är jätteglada för allt ni har fått se. Det var jäkligt fräcka grejer där. Alltså, Kobo 75 har jag nu sett 10 gånger nu. Den var ju helt fantastisk den halvtimmen. Och ja, den där Anaheim var ju så jäkla kul. Och Houston, kvaliteten på Houston 76. Nästan kompletta, det saknas ju när de byter band. Men det var en fin tid. Jag kommer ha en tävling i det här avsnittet och den kommer jag ha i slutet av avsnittet. Så att ni som inte vill lyssna på avsnittet kan spola fram redan nu. Och ni som vill lyssna kan ju fortsätta lyssna för så kommer tävlingen sen när jag har gjort färdigt det jag ska. Och när jag har pratat färdigt om det jag ska prata om. Det kommer vara en fråga och den kommer ni ombedes svara på. Och vinsten idag, det här är bra vinst. Jag håller den framför mig här så alla kan se. Man svarar på frågan som jag kommer ställa, som kommer knyta an till dagens podd. Och så svarar man på den och sen skriver man om man vill ha VHS eller DVD. För jag har en VHS och en DVD på Kiss Exposed. Hör och häpna! 1987 års bästa dokumentärfilm. DVDn är på DVD, det är naturligt. Och VHS-utgåvan är en utgåva jag inte har sett tidigare. Jag köpte ett paket med andra VHS och så ingick den. Jag tänkte, den ska jag dela ut till någon som inte har en VHS. Det är Forefront Video-utgåvan. Är det USA? Nej, det är England. Så att man behöver. Nu är väl alla videobandspelare, om någon har kvar en sån, så är väl många av dem regionsfria. Eller sån PAL och MTC-fria. I alla fall i slutet av deras karriär. Men det här är någon. En variant jag inte har sett för faktiskt, Forefront Video, släppt 91, så den är ju gammal ändå. Det är ju 31 år sedan denna utgåvan släpptes. Så man svarar på frågan och jag återkommer till reglerna sen. Men bara så att ni kan liksom sitta här och längta efter att få svara på en fråga och då eventuellt vinna en VHS eller en DVD med Kiss Exposed. Och man får alltså inte båda, utan man skriver vilken vill du helst ha. För sen kommer jag dra då, eller får lägga alla DVD-erna i en hög och alla VHS-erna i en hög. Och så får jag dra en av varje. Så att det blir rättvist att man inte skickar fel till. För att den som vill ha VHS kanske inte vill ha DVD. Men den som vill ha DVD kanske framförallt inte vill ha VHS. Eftersom det kanske blir svårt att titta. Det kanske blir på andra hållet också. Det vet ju inte jag. Ni får ha vilka maskiner ni vill. Det lägger inte jag med. Men det blir en tävling sen, som sagt. Två roliga småsaker som jag tycker vi ska ta upp här. De som har lyssnat på Molly Sandén-avsnittet jag gjorde för ett par avsnitt sen, så försatte jag ju mig i en liten situation i slutet där och slog ett litet vad med henne om att hon skulle spela en låt. Det gjorde hon ju, jävla människan, på Solgården i Halmstad för en vecka sedan. Och vilket ju naturligtvis var helt underbart, jäkla roligt. Att i år har jag fått dels Kiss att spela en låt på ett soundcheck som är min favoritlåt, och sen har jag fått en av mina största kvinnliga idoler att sjunga min favoritlåt. Ja, jag vet inte, en märklig värld att leva i. Men hon sjöng låten i alla fall, Freak heter den. Och jag är trogen mitt ord, eftersom jag då förlorade eller vann, det beror på hur man säger det. Så naturligtvis hade jag spelat in min version av låten som jag hade lovat och la ut den på YouTube den samma kväll, samma natt. Och Molly skrev snällt att fin röst, det tyckte jag var snällt av henne. Man behöver inte ljuga, men det var snällt ändå. Nej, så det var skitkul, verkligen. Ni kan gå in på YouTube-kanalen 1277, för där ligger faktiskt både min version och jag visste var det skulle kunna komma om det kom. För jag visste var i sättet hon skickade ut bandet och bara satt med piano. Så jag började filma, först körde hon en låt som heter Rosa himmel, sen det blev ingenting. Men så tänkte jag testar ändå. Så när Rosa himmel slutade så satte jag igång filmningen igen. Och mycket riktigt så hör man på filmen att nu blir det en liten kupp här. Och då kastar jag över telefonen till Henke som stod bredvid mig. För jag tänkte, om det blir nu så kommer att få väcka mig med hjärtstartare och ammoniak i näsan. Liksom. Så det var roligt. Speciellt när hon i slutet pekar ut Alex, den här var till dig. Så står där 20 personer runt och bara, vad i helvete, vem pekar hon på? För jag syns i en publik där alla är 1,60 liksom. Ja, det var väldigt roligt. En annan helt sinnessjuk och faktiskt nästan lika rolig grej är att jag har blivit seriefigur. Alla ni som läser 91an, det är en tidning jag har älskat ända som barnsben, vilket är väldigt märkligt eftersom det är svårt för en liten 8-åring att förlika sig med Kronblom och Åsa-Nisse. Men jag har alltid älskat 91an, alltid tyckt det är en bra serietidning. Prenumerera på den fläckvis, den har blivit väldigt dyr nu, men det har de flesta tidningar, så att man får ta det när ekonomin tillåter. Men för ett år sedan så fick jag med ett läsarbrev i 91an. Jag skickade in att jag tackade och bla 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 och att jag saknar ett riktigt mordmysterium, för det har jag aldrig läst något. Då är det så här att det finns en mycket, mycket pigg manusförfattare, tillika podcastvän, lyssnare som heter Pide Andersson, som skrev till mig. Jag tog upp dig på idén och så skickade han en skärmdump på att han har börjat skriva på något som heter Mord, min bästa överste. Och det var ju skitroligt. Jag bara tänkte, fan, ja, Gud hör bön, eller ja, Pide, ja, jag ska inte kalla honom för Gud, för det vill han säkert inte ha, det epitetet. Men det tog ett år ungefär, och nu, nummer 16 som kom nu, så kom det avsnittet Mord, min bästa överste. Så jag köpte den på vår lilla direkten, Ringstorps direkten här, när jag skulle köpa pizza. Och satte mig och väntade på pizzan och slog upp första sidan. Och då är där en karaktär i det här avsnittet Mord, min bästa överste, som heter Ärliga Alex. Som har långt hår i hästsvans, lite skägg. Misstänkt lik mig på alla möjliga sätt, så jag skrev och frågade, vadå, är det här jag? Och han svarade, vem skulle det annars vara? Så jag har gått och blivit internationellt efterlyst som den kriminelle Ärliga Alex i avsnittet Mord, min bästa överste. Jag tror den är ute en vecka till eller något sånt, den kommer väl varannan vecka 91, så om någon vill läsa en glöttig och jätterolig historia och titta på Alex Room Service i serietidningsform, så ut och handla på med er. Jag tror den finns på ICA Maxi, eller vilka ICA ni nu går till. Det finns säkert jättemånga. I övrigt, två grejer. Boken har jag kvar några av. Jag ska beställa in en låda till. Så får vi se hur många jag behåller sen, för det börjar mattas nu såklart, som det gör, den har funnits ute nu två, de flesta har väl köpt den redan liksom. Men är det någon som saknar någon så har jag kvar, och jag kommer ha en låda till, så det är bra att ha. Det är alltid någon som missar, och sen sitter det någon efter 2 år och har missat, och så undrar de varför inte jag har böcker kvar, och så är det för att de tar slut, för de gör ju det, de här rackarna. Jag sålde faktiskt, jag hade 5x kvar av 2an som gick nu i sommar också, så jag har bara mitt privata ex av 1:an och mitt privata ex av 2:an. Och en affisch till varje som jag sparar till mig själv. För jag vill ju ändå ha mina grejer. Så att det finns verkligen, det är helt sjukt att det tar slut. Jag är otroligt tacksam och förvånad. Och lite stolt över att folk är så engagerade. Och nästa grej är, jag har tänkt mycket på den här LP-skivan som jag gjorde. Den är ju helt slut nu. Finns inga ex kvar. Jag sålde det allra sista till min vän Fredrik. Som jag hoppas mår bättre. Han har varit lite krasslig, men han verkar vara piggare nu, och det var jätteroligt att träffas. Så tack för senast. Hoppas vi ses igen. Och det var det, mitt sista ex. Nu har jag bara nummer 1 kvar, och det är min egen återigen. Så jag har bestämt mig för att göra en skiva till, alltså inte samma. För tanken var ju att jag skulle ha en skiva med soloplatteomslaget. Det var tanken från början. Sen kom jag på att nej, får jag bara göra en skiva i mitt liv så ska det vara en bootleg. Pappersinsticksbootleg. Så den är gjord nu. Så jag kommer göra en skiva till. Det kommer att vara med soloalbumsomslaget. Jag vet inte. Jag kanske har fått lite hybris och gör 150x. För jag kanske kan tänka mig att sälja några. På någon form. Alltså, det får ju vara en utlottning. För det kan inte vara first come, first served. Eftersom det är lite taskigt. Om man är bortrest och sådär och inte hinner vara med. Eller, alltså, det finns ju alltid olika anledningar. Så att det får vara någon form av utlottning. Att man får skicka in... det här har jag inte tänkt igenom. Det här drar jag rätt ur röven. På mitt papper bredvid mig står bara bok, ny LP, frågetecken. Det är det enda det står. Jag håller upp pappret. Så. Men det kanske är rättvisast så att den som är intresserad kan skicka in en intresseanmälan. Man betalar inget i förskott. Jag skulle aldrig ta någon sån här Patreon. Eller vad heter det? Kickstarter-grej och sånt. För det kan bara bli fel. Det har vi ju i Kiss-världen tyvärr. Både 2 och 3 varianter av som har gått riktigt åt helsike. Utan ska någon ta en smäll så är det i så fall jag. Men man kan få anmäla sitt intresse. Så att jag vet att det finns fog för att trycka då 150 stycken. Varav jag vill ha 50 att sälja på föreläsningar. Jag ska räkna lite på det här. Men ni som då sitter och är lite småintresserade. Kan ju sitta och tänka på detta sen. Att någon gång i början av nästa år kanske. Och det här, vi pratar långt fram. Denna hösten blir tuff. Både privat och på arbetslivet. I arbetslivet. Så att det blir inte denna hösten här. Utan jag har tänkt sådär någon gång efter nyår att jag spelar in ett roligt. Det får ju bli ett soloplatta avsnitt då, känner man ju nästan. Och så trycker jag det på en vinyl och så gör jag 150 eller 200x eller någonting. Men då, ni kan ju vara med då, ni som lyssnar. Ja, ni som lyssnar nu behöver inte sitta och vänta tills dess. Men i avsnitten som kommer där kan ni ju lyssna lite extra noga om jag hintar eller om jag berättar att nu tar jag upp för anvisningar. För anmälningar. Intresseanmälningar, heter ordet. Bra, kaffe. Nu tar jag upp det. Och så ser vi om vi kan komma i mål med det. Det hade varit kul. Jag skulle verkligen vilja ha en soloskiva med mitt nylle på. Sen blev ju den tredje LP-skivan blev ju att jag sminkar halva ansiktet som Chris gjorde på Cat One. Det blev ju tredje LP-skivan. Ja, det blev en hel karriär detta. Vi släpper det. Jag har gått igenom allt som står på mitt papper. Tävling, bok, ny LP, Molly-låten och 91an. För nu vill jag prata om Kiss Alive 3. Kommer ni ihåg den skivan? Jag har gjort ett avsnitt om den redan. Det såg jag när den fyllde 25 år. Och det är ju alltså 4 år sedan. Jag har ingen som helst aning. Jag fick faktiskt kolla. Det ringde någon liten sur klocka. Att du har redan pratat om denna. Och titta. Ja, men det hade jag ju. Gud vad roligt. Undrar vad jag säger där. Jag har ingen aning. Men jag kan garantera att lite av det jag säger idag, det säger jag inte där. Så att om ni har lyssnat på den nyligen så kommer ni ändå få information här som för mig är fantastiskt rolig. Som inte, absolut inte nämns där eftersom jag inte visste det då. Jag visste det knappt för 2 veckor sedan, men denna veckan vet jag. Så det här är ändå ett nytt avsnitt vill jag säga. Fast det är ett gammalt så är det ett nytt. Och fast skivan är 29 år gammal så är det också, det är nytt. Nytt. Nytt är roligt och viktigt. Men jag tänker så här, om alla ni som vill hänga med lite i vad jag ska prata om, ni kan ju ta fram era Live 3 Så vi har låtlistan och allting framför oss innan vi börjar. Jag har själv tagit fram, och det här är bara för att det är de jag har. Jag har tagit fram den europeiska CD:n, den ligger framför mig här. Så när jag har tagit fram den där boxen med Kiss Alive 1, 2, 3 och Alive Millennium. Som jag av någon anledning har sparat fast. Jag har inte samlat på CDs längre. Och nu flyttade jag på den så att då trillade sladdarna. Så jag sätter tillbaka den där så står den fint så. Och sen har jag tagit fram LP-skivan. Jag köpte ju, den kom ju på LP redan på 90-talet. Släppte de en svart, en blå och en röd och en vit vinyl eller någonting. Och man tänkte äntligen det, för den kom ju bara på CD först. Det var ju skittråkigt, Alive ska man ju ha på LP. Och då kom den Gatefold-vinyl. Och jag köpte nog svart och någon av de färgade. Men jag är inte så glad för sånt att ha en massa färgade vinyler. Så jag har sålt allt utom den svarta, för det är den jag gillar, svart vinyl. Nu var den ju urtråkig på vinyl. Det enda som funkar lite bättre var omslaget. Det var lite bättre på LP. Men i övrigt så var det ju inga bonusgrejer och inga affischer. De gjorde verkligen ingenting. Inga inner sleeves ens. Det är ju jättetrist faktiskt. Men det är sånt vi får leva med. Det var ett Kiss och det var 90-tal och de hade inte så mycket pengar. Men vad är det då vi ska prata om? Vad är det som jag tycker är så himla roligt att det faktiskt, jag känner naglarna växer lite fortare i ren eufori? Jo, Kiss Alive 3 spelades in under Revenge-turnén på hösten 1992 i USA. Den turnén började 1 oktober och den slutade i mitten av december, 21 december tror jag, i Phoenix. Tror jag var sista gig, eller 20 december. Det var en turné som inte hade gått så himla bra, men man hade ändå gjort en stor grej av att vi ska spela in Kiss Alive 3. Återigen, så fort Eric Carr försvinner ur bandet så börjar man spela låtar från förr som man inte har spelat tidigare, speciellt låtar från Hotter Than Hell. Och efter åratal av tjat så spelar man in Kiss Alive 3. Så Eric Carr, han var med i 11 år och han hann inte med att spela en enda låt från Hotter Than Hell. Och han hann inte med att vara med på en enda live-skiva. Tack och lov så var han ju med på Kiss Animalize Live Uncensored, VHSen. Som ju i min värld i alla avseende är mycket, mycket bättre än Alive 3. Med det sagt så har Alive 3 faktiskt vuxit i mina öron de senaste åren. Framförallt sen jag fick den här, det kom sån här högupplöst ljud, flack i 192. Nu blev det tekniskt mumbo-jumbo, så nu var det väl någon som la på här, tänker jag. Men så är det. Det var mycket som hände där 2014 när de masterade om plattorna och släppte ut dem i högupplöst ljud. Hotter Than Hell fick ett helt nytt liv. Och låter plötsligt som att de spelar instrument och inte bara i gröt och sörja. Och Alive 3 fick också ett annat ljud i mina öron. Om man jämför med den vanliga CD-utgåvan och allt man har haft innan. Så där jag tycker det är en otroligt uselt producerad skiva för att vara ett så jävla bra band. Så har den faktiskt vuxit. Det är fortfarande det sämsta trumljudet de har haft. Alltså mitt Kiss har haft på en liveskiva. Det är vansinnigt uselt trumljud eftersom det inte låter som trummor. Det låter för tekniskt. Det låter väldigt burkigt. Och så lät det inte på turnén. Men man ville ha det ljudet av någon anledning. Men så den har fått en andra andning. Och jag tycker den är roligare att lyssna på idag i det här högupplösta ljudet. Plus att tack vare att jag har fått den här lite andra uppskattningen för den. Så lyssnar jag faktiskt oftare på den. Jag drar igång den ibland när jag går till jobb och så vidare. För det är ju ändå från den tiden som jag älskar mest av allt. 73-96. Så det kan man ju inte. Det går ju inte att tycka illa om. Men däremot så finns det ju bootlegs fortfarande som jag tycker är bättre. Och det är lite det som är dens problem. Med Kiss Alive första så finns det ju faktiskt ingen inspelning som låter så maffig. Det finns ju soundboards, det finns publikupptagningar från 75. Men det finns ingen som är så komplett med så många låtar, för de spelar aldrig en så lång konsert innan de gjorde den. Och sen så Kiss Alive 2 har ju det här stora, grandiosa ljudet. Nu spelar jag väldigt sällan sista sidan där, de studiolåtarna, för de intresserar mig inte så mycket. Men den timmen, eller 50 minuterna som är Kiss Alive 2 det är ju ändå för min del superkiss innan de blev superkiss, när de är som bäst. Så jag älskar verkligen de två skivorna och lyssnar gärna på dem. Och de, de har någonting i ljudet som gör att man blir liksom lite lycklig av det. Medan då Alive 3 inte riktigt har det. Det är ju Eddie Kramer. Jag har sagt det förr, jag säger det. Jag är ju inte jätteglad för Eddie Kramer. Han lyckades på demon och Alive, men inte jättemycket Alive 2. Det är så. Det är ju märkligt ljud på den eftersom alla låter som att de står längst bort i lokalen. Och mikrofonen är satt någonstans vid garderoben. Och sen så låter publiken som att de är liksom under, det är märkligt. Och Alive 3 nu är ännu konstigare publikljud och så vidare. Men det får sin förklaring. Inte just det. Jo, kanske jag kommer... Ja. Vi får se vad jag kommer ihåg att prata om när jag kommer dit. Har ni tagit fram alla ni som då har suttit och väntat? Kan han börja prata om det någon gång nu? För när han pratar runt den hela tiden. Jo, men det är lite så vi jobbar. Vi ska alltså prata om Kiss Alive 3. Inspelad under 3 konserter i USA i november 1992. Den första av dem filmar de även. Det är Detroit, Palace of Auburn Hills, den 27 november. Konsert nummer 2 är Indianapolis dagen efter, 28 november i Market Square Arena. Klassisk arena där Elvis Presley gjorde sin sista livekonsert någonsin i juni 1977. Riven numera. Någon tyckte att den kan man väl inte riva för där gjorde Elvis sin sista spelning. Förstår vad du menar, men det där är en märklig grej att behålla en jättebyggnad för. Att någon gjorde en spelning där. Och det blev den sista. Bättre att ha en minnesplakett om man nu behöver bygga någonting annat. Nu, jag hade gärna haft arenan kvar. Det är inte så. Jag är inte så radikal. Men jag förstår det. Det har gått 40 år sedan han dog. Ja, och han gjorde sin sista spelning här. Hur många turister har vi som kommer dagligen och betalar inträde för att titta på den här arenan som nu är nedgången? Ingen. Nej, då finns det nog lite annat att göra. Och sen så det sista giget, tredje och sista giget som spelas inför Alive 3 var Cleveland den 29 november. Så det var 3 dagar i rad, 27, 28 och 29. Och det vi fick var ju ett band som var nervöst och fantastiskt samtidigt. Det är lite så Kiss jobbar. Om vi tittar på Reunion 96 så var de nervösa i Globen men de var fantastiska i Skandinavien och så vidare. Det är från dag till dag. Detroit-giget var ju lite speciellt. Det var det de filmade, så de lät ju hela arenan vara typ upplyst. Det är en jättekonstig inspelning. Det kan man tycka om Animalize Live också, för där är också Cobo Hall upplyst. Den är inte alls som Houston 77, där allt är svart runt omkring. Men där funkar det, för där är kameravinklarna bättre. De har ju en kameravinkel i Detroit 92 som ingen hade tänkt igenom. Att vi sätter en kamera på en skena så kan den gå fram och tillbaks. Ja, det viktiga med den är att den är ovanför publiken. Inte i höjd med andras huvuden. Så den är ju helt värdelös när den åker där fram och tillbaka. Och de använder den jättemycket. Man ser bakhuvuden på folk mest. Och lite händer som viftar. Den skulle varit 1 meter minst upp till. Så man hade fått lite sådär djup och lite scen. Och lite... Jag tror de tänkte. Det var ju det här. Kommer ni ihåg det här 90-talet? Att det var häftigt. Ja, det pratar jag nog om. För det här känner jag att jag har pratat om förr. Det här med AC/DC på Donington. Ja, vi har 1 miljard videokameror. Iron Maiden på Donington. Vi har 73 miljarder videokameror. Och vi blandar klipp från 56 olika gig. Och så bara, men det här vill ju ingen människa i världen titta på. Det är ingen som kan titta på Ozzy's Live and Loud. Det är ingen som kan titta på Maiden från Donington. Det är ingen som kan titta på AC/DC från Donington. För de är värdelösa. Det är ju, alltså, våra ögon och våra sinneintryck är inte skapade för att få så många klipp i flera timmar. Det är väl en sak om man gör en fräck musikvideo. Nej, det är inte roligt då heller. Men att 2 timmars spelning, blanda färger svart och vitt och så blanda då dåliga och klipp och bra klipp. Och Kiss gjorde exakt likadant med Detroit. De gjorde Kiss Confidential, heter köpfilmen. Använde Detroit som huvudkonsert. Sen hade de både bootleg och en kameraklipp från andra spelningar och klippte in svart, vitt och färger blandat. Och sen har de då även släppt Detroit 92 delvis på Kissology. Och den finns ju ute sedan 100 år. Komplett för den som samlar bland bootlegs. Och den är ju skitbra, men också mycket svår att titta på stundtals, därför att den har en väldigt dålig videoproduktion rent tekniskt sett. Men det vi inte vet, och som faktiskt aldrig har framgått varken på Alive 1, 2 eller 3, är ju i vilka städer är vilka låtar inspelade. Det vi har på Alive 1 är ett litet dokument där man kan läsa att Cleveland raps are good och man vet att Gene skriker ju Come on Quad City i Let Me Go Rock and Roll. Okej, då är det från Davenport i alla fall. Och sen har vi Wildwood är Hotter Than Hell. Det är någon låt som finns på en bootleg tape som kan man jämföra. Så. Alive 2 vet vi, vissa låtar är från Tokyo, andra påstås vara från Los Angeles, det mesta är från Soundcheck eller Studio. Tomorrow and Tonight är ju inspelat samma dag som Larger Than Life den 14 september 77 till exempel. Men Alive 3 då? Ja, vi vet ju de spelar in de här tre gigen. Det har ju varit väldigt, det var ju dokument, det sa de ju själva redan då, vi kommer att banda här, och de säger ju till och med i Cleveland, för där lägger de till en låt, eller kör de en låt som de inte kör på de andra två. Att om denna kommer med på Alive 3 så vet ni att det var här den spelades. Otroligt ovanligt för vad Kiss och Paul har sån koll att ikväll kör vi Tears of Falling, och det var den de körde i Cleveland. Nu är den ju inte med på Alive 3 tyvärr, men hade den varit med så hade den varit från Cleveland. Men vi har ändå tre städer, och sen har vi den andra lyxen vi har är att vi har fanclub-tidningarna från den tiden, för Nico i Kiss Army International var ju på spelningarna och skrev ner redan då vad det var han upplevde. Jag vet att han dessutom filmade något av soundchecken, men han har konsekvent vägrat släppa ut dem. För det var det de gjorde. De filmade, eller de bandade soundcheck, tog ljudet på soundcheck, och sen så bandade de konserterna också såklart. Alla tre konserterna, men även soundcheck. Jag frågade Bruce nu, bara för att få stillat mitt eget lystmäte, om just, det är två låtar på skivan, I Was Made For Loving You och I Still Love You. De spelades ju inte live på denna turnén. I Was Made For Loving You spelades förvisso på våren 92 i England och på klubbturnén, men det är ju inte alls, det är ju inte den inspelningen liksom, det hörs ju. Så jag frågade honom, kan du bara, inför mitt lilla poddavsnitt om Alive 3 här, kan du bara bekräfta eller dementera I Was Made For Loving You, I Still Love You, soundcheck, eller är de helt studiotillverkade? Jag var lite sådär, fan om de inte bara satt dem i studio. Och han bara, soundcheck, period. Så okej, bra, får Bruce lita på. Han har ju ett minne, plus att han har ingenting att, så att säga, dölja. Och det visar sig, när man tittar tillbaka i intervjuer, att han var med redan då och hade rätt för sig. För så här är det. Jag har ju ändå lyssnat. Genom alla år så har vi haft, Detroit har vi haft länge. Den kom ut på VHS komplett. Den kom ganska snabbt efter Kiss Confidential. Kanske 94-95, något sånt i någon videolista från någon fanclub-tidning. Complete Detroit Uncut Pro Shot liksom. Och då är det ju soundboard-ljud och hela kittet, hur bra som helst. Och Cleveland har vi haft på ljud i säkert 25 år. Och den har nästan alltid hetat Soundboard. Jag har själv haft den som soundboard i min lista. Den brukar heta det även på, jag tror den har kommit på LP-botlägg. Eller det kanske inte är den. Men den brukar heta soundboard i alla fall. För den som då tar på sig ett par lurar och lyssnar, eller ja, behöver inte ens lurar, men bara lyssnar på den, på riktigt lyssnar, så hör man, nej, det här är ju ingen soundboard. För de låter inte så här. En soundboard är ju en upptagning från mixerbordet. Det här är ju en skitbra DAT-inspelning, eller vad man nu hade. Ja, en DAT skulle jag gissa att det är. Men det är ju ingen soundboard. För hade det varit en soundboard, alltså en upptagning från mixerbordet, då är det ju mixat av någon anledning, för skärmar eller för att det sitter någon och ska titta på det här, och då har du liksom panorerat ljud och så vidare. Och du har framförallt inte publik som pratar bredvid mickan. Lite märkligt så. Men så är det ju. Det är inte alla som sitter och lyssnar och nagelfar. Men det är en väldigt fin inspelning den vi har från Cleveland. Och det är därför vi vet att Paul säger det där med Tears of Falling. Så vi har Detroit och Cleveland. Vi har aldrig någonsin haft Indianapolis. Så jag har suttit och lyssnat på Alive 3 då i alla år. Och jag har tittat på ganska mycket på Detroit. Och jag har lyssnat lite grann på Cleveland. Jag har aldrig suttit och nagelfarit dem. Jag har alltid känt att ja, men Detroit, de är väldigt slarviga där. Det är en väldigt slarvig spelning, för de är lite nervösa. Det är väldigt mycket kameror. Och de vet att det här är det gigget som kommer att bli ihågkommet för Alive 3. Så att de är lite slarviga där. Det är inte deras bästa spelning på Revenge-turnén. Och jag bara, det kan inte vara någon av de här versionerna som är på Alive 3. Och likadant Cleveland, den har aldrig slagit mig som att vara den som har gått igenom, om man säger. Men så läser man, finns det en intervju med Gene Simmons ifrån Kiss Crazy nummer 17 eller något sånt, någonstans där i början av 93. Och då nämner han att Cleveland, då hade de tagit Creatures of the Night, Watching You och en låt till. Och det var ändå inte bästa giget. Detroit was excellent. Indianapolis was good. Cleveland was only fair but had the best sound. Alltså han snurvlar in sig sådär. Så då har man ju haft det lite som fakta. Helt utan att betänka att det där är Gene Simmons. Och han drar ju saker ur hatten på en sekund när han får för sig någonting. Som inte alls behöver stämma med någonting. Jag har alltid haft en känsla av att Indianapolis har varit stommen på giget. Därför att det var det minst prestigefyllda giget, eller det heter väl det prestigelösa giget. De hade det lugnast där, tror jag. Och det dröjde faktiskt till juli 2022 innan jag fick lyssna på den spelningen. Det är ingen spelning som har kommit ut till gemene man, och det behöver den inte göra heller. Men jag har ju i alla fall för första gången fått möjlighet att lyssna på den, och att tillsammans med min soundboard då från Detroit-filmen och den fina datinspelningen från Cleveland sitta och försöka bena ut vilka låtar kommer varifrån. Och det var faktiskt, det var en ren välgärning att någon ville hjälpa mig och göra en sån här liten utredning så att jag kunde skicka det till honom också. Otroligt tacksam för det, vem du än är. Så att jag har suttit, och nu, det här är det roligaste. Eric Singer, 1992. Å ena sidan är han en jävla maskin. Han spelar... Han är ju skitbra där. Jag tycker trumljudet är tråkigt, har jag sagt. Men han spelar skitbra. Och han spelar låtarna exakt. Verkligen exakt. Nästan. Kväll efter kväll. Alltså in i minsta fill och sånt. När man då... Peter Criss har ju aldrig spelat en låt samma dagen efter. Någonsin. Det finns ju. Han spelar ju bara på känsla. Han har ju ingen sån att jag har repat in låten här. Ska vara cymbalslag. Nej. Det kommer han ju inte ihåg. Och Eric Carr... spelade kött och potatis hårdrock. Det gick fort, det var cymbaler och pukor hela tiden. Nu finns det inget sånt, ingen liveinspelning som vi inte känner till var den kommer ifrån med Eric Carr. Men hade det funnits det så hade det varit väldigt enkelt att bara plocka fram Young and Wasted till exempel ifrån, om det hade varit Lick It Up turnén, och jämföra det som finns och hitta rätt, för att han spelar hårt, men han spelar inte samma, och så sjunger han om det hade varit Young and Wasted, och då hör man det ganska enkelt. Det finns inget sånt med Eric Carr, men jag tror det hade varit ganska enkelt att röna ut. Men Eric Singer däremot, ja, då sitter man med... lägger in låtarna i Audacity, så har man Alive 3 längst upp. Man, jag, var det? Det var ingen annan. Alive 3-versionen längst upp, och sen har jag lagt Detroit, Indianapolis, Cleveland i rad. Och jävlar i mig, alltså man tittar på de här pikarna i ljudvågorna. Det är verkligen... Ja, det är så skrämmande emellanåt. Så bara, är han på riktigt? Eller är han tosig? För det är så man får bedöma det lite. Eftersom i princip allt är gjort i studio efteråt med Kiss. Både på Alive 1, Alive 2 och Alive 3 så är det ju trummorna vi får gå efter. Var är de inspelade? Och, det är ju, och sen genom det kan man då hitta lite roligare grejer också. Men det är trummorna som man får gå på, för de är sällan cut and pastade. Utan då går det att röna ut var låtarna är inspelade. Nästa. Och därför tänker jag att vi börjar uppifrån och vi går... vi börjar strax uppifrån och går neråt. Men det ska vi då prata lite om. Vad var det de spelade in på soundcheck? Jo, soundchecket i Detroit vet jag vad som spelas in. För nu har jag suttit och läst Nikos gamla blaskor. Och han är ju med där. Så han berättar tydligt att i Detroit, första giget där, 27 november, så spelar de på soundcheck. Då kör de hela giget fram till och med Firehouse. Det är ungefär 45 minuter in, något sånt. Då kör de hela giget fram tills dess. Eller till och med det. Firehouse var det väl? Ja. Så att då har de betat av, och några låtar spelar de flera gånger. Allt för att ha liksom så många stommar som möjligt att kunna använda. Och sen skrev han bara lite flytande. På de nästföljande två gigen så spelade de resten av setet och även lite låtar som är med på skivan men som inte spelades live. Ni vet vilka det är, och då vet vi att det är I Was Made och I Still Love You. Men de spelar ju faktiskt även Crazy Nights och Sweet Pain. Enligt en av de här fanclub-tidningarna också så ska Sweet Pain ha varit spelad. Det hade ju varit intressant, för den är ju aldrig spelad live alls någonsin. Inte ens... Ja, men det är lite som Two Timer på Kiss Alive 1. Det finns ju liksom inga belägg för att den någonsin är spelad live. Den är säkert det, men Sweet Pain också. Den finns ju inte alls på en Revenge-turnén. Men det är ju kul om de nu spelar den. Men det står uttryckligen, den är med i alla fall. Och Crazy Nights, det har Bruce bekräftat i tidigare intervjuer också. Hade ju varit coolt om den var med, men så blev det inte. Så att de körde igenom sina set även på soundcheck. Och det här har de ju filmat. Det finns ju någon kort sekvens också. Och man ser ju videokamerorna också på foto från Detroit som Nico har tagit. Så ser man videokamerorna filmar när Paul står med solbrillor och håret i hästsvans. Så en vacker dag kanske det kommer ut lite sånt. Det hade ju varit jätteroligt. Men vi sätter oss till rätta, tar fram vinylen eller CD:n. Jag kommer köra den europeiska CD:n av en anledning. Så jag kommer utgå från den. Och så går vi uppifrån och ner. Och så ska vi prata lite om varje individuell låt. Så nu blir det jätteroligt för alla er som tycker sånt här är kul. Och för alla er andra så kan ni spola fram till tävlingen i slutet om ni vill vara med och tävla. Första låten Creatures of the Night som Gene då med en fas hävdade var i Cleveland. Fast det inte var bästa spelningen. Den är från Indianapolis-giget. Och nu, jag har alltså fått sitta och gå på... Det går att hitta enskilda trumslag som inte är samma. Det var mycket, mycket svårt på vissa låtar. Forever var en av de svåraste låtarna. Att hitta var... Är det någonting som skiljer? Är det någonting på Live 3-versionen som särskiljer den från de andra två giggen som den gör? Men Creatures of the Night var tydlig. För det var en grej i slutet som man bara... Okej, ja, men det hör jag. Det här var en... Plom. Som inte var med på varken Detroit eller Cleveland. Så Indianapolis är Creatures of the Night. Och som sagt, jag hade länge trott att Indianapolis, ja men det är nog stommen och sådär. Och så visar sig att jag har första låten i alla fall. Okej, ja, ja, 2 poäng till Bergdahl. Jag skickar in min lotterad nästa vecka så ser vi hur det går. Nästa låt är Juice. Den kommer från Detroit. Hör och häpna. En sak som är väldigt tydlig är ju också när man kör dem samtidigt är att 95% av all sång från Paul, eller 90%, är nypålagd i studio. Men det visste vi redan. Det är, så har det ju varit på de andra också. Och alla raps mellan låtarna är nypålagda också. Där finns ju inget mellansnack. Every time we do this one, the place lights up like a damn Christmas tree. Han har ju sagt det säkert, men det är inte med på bokläxen eller sådär. Så alla raps och alla sång och sådär är inspelat. I efterhand eller klippt från soundtrack, för det Derek Sherinian som spelar keyboards på turnén, han som sen spelar med Dream Theater, han berättade att när han var med i post-production så fick han gå in och lägga lite nya keyboards och så vidare, därför att på ett ställe, och det måste vara Cleveland, där hade de helt missbedömt keyboarden och så vidare, så den låg bara i en kanal och så vidare. Och han sa att se Kiss bygga ihop sin liveskiva, det var som att demaskera jultomten. Att man byggde från grunden. Och det är det jag menar med trummorna använder man som bas. Och sen så har Eddie Kramer suttit och cut and pastat både sång och gitarrspel. Men framförallt så är det nytt spel, nytt kompande. Gene är ju en fantastisk basist när han engagerar sig. Men när han står på scen så är han Gene Simmons sexsymbol eller demon. Så att då har han fullt upp med annat liksom än att hålla på och spela rätt hela tiden. Så det kan man säga att det är genomgående faktiskt ny sång, speciellt från Paul. Men på Juice ifrån Detroit så är en större delen av Genes sång faktiskt, en stor del av den är original där. Inte allt, men mycket. Däremot har man klippt i slutet av låten, för ni vet... Efter gitarrsolet när den kommer tillbaka. Och så ska den stå och gunga i takt. Där är ju då 4 runder med solo. 4 runder med halvsolo. Och 4 runder när de gungar i takt. Så kan vi säga det. De har klippt till det så att det blir bara... Istället för att vara 12 runder så är det bara 8 runder på Live 3. För att det blir ju lite ena handa att lyssna på när de står och gungar i takt. Då vill man hellre ha det här med gitarrflimpeflompandet. Så de har klippt ner den lite grann. Men det är Detroit som är grunden på den. Tvivelsutan kan jag säga. Nästa version, den var lite svår. I Just Wanna. Det är fan magiskt hur bra Paul sjöng 1992. Jag tänkte, man kan säkert plocka det redan på första versen. Att han kommer in någonstans. Alltså att det inte är så tajt. Ni vet, för den börjar med sång och sen så ska det gå rakt in. För det första, kör man de 3 bootlegsen synkront så låter det fan som en röst. Så jävla bra sjöng Paul 1992. Jag blev så lycklig. Gud vad jag saknar den människan. Den tiden. Så där fick jag sitta. Alltså då är vi på, nu är vi på en nivå som, hade detta hjälpt någonting annat, så hade jag nog inte haft frigång så mycket som jag har. Jag har hittat symbolslag på Alive 3 som låter lite, det swishar liksom lite förbi. Och jag hittade det i Indianapolis, men inte i Detroit och inte i Cleveland. Och då drar jag slutsatsen att vi är tillbaka i Indianapolis. På samma sätt blev det i Unholy. Det har till och med skrivit här. En bastrumma efter Your Soul to Keep. Jag tror det är I lay you down to sleep, your soul to keep. Och så kommer det dun, dun, dun. Ja, precis. Där kommer I lay you down to sleep, your soul to keep. Och det är två där. Och sen så är det en extra som bara kommer. Och vad fan, den måste jag leta efter. Och den var i Indianapolis, inte i Cleveland och inte i Detroit. Det är ju roligt, för den låter nästan som ett litet misstag. Eller ett sånt att, men det är väl det som gör det levande, att han är ingen maskin, utan ibland får han feeling och lägger in en bastrumma där den inte var med dagen innan eller efter. Oh. Jag hör själv hur det här låter. Men så hittills av de fyra första så är vi i Indianapolis, Detroit, Indianapolis och Indianapolis. 3 av 4 är Indianapolis, och jag känner verkligen att jag drog poängen där, att det var där de hade minst prestige att leva upp till. Det var en lite mindre arena, och Detroit och Cleveland har alltid varit hemmaarenor för dem, alltid varit känsligt och sådär. Men Indianapolis, det är en bra spelning någonstans i USA, och där kan de slappna av och då blir de bättre, tydligen. För sen kommer vi till Heavens on Fire. Här kan jag säga att jag har suttit med och guckat fram och tillbaks och försökt hitta någon form av stenformation. Den här måste vara inspelad på soundcheck. Där är nämligen det är ett par ställen i låten som är annorlunda på alla tre bootlegsen. Och även på Alive 3. Och inget av dem är samma. Alive 3 är alltså inte likadan som någon av de andra tre. Därför drar jag slutsatsen att den här kommer från ett av soundchecken. Kanske från Detroit soundchecket, för det var där de spelade igenom första halvan av giget. Men det vet jag inte, för jag har inte haft tillgång till soundchecken. För hade jag haft det, då hade jag haft något helt annat att göra nu än att sitta och podda, kan jag säga. Då hade jag varit tvungen att springa naken runt kvarteret med kalsongerna på huvudet, ropandes det gamla klassiska ordet frekvenshäst, som jag skriker alldeles för sällan numera, men jag ska gärna börja ta upp det igen. Så att jag är faktiskt, jag ska inte säga att jag är övertygad, för man, det ska man inte vara, utan jag är beredd att ompröva om någon har annan fakta i målet. Men tills dess att någon drar mig inför ting och häradsrätt, så kommer jag hävda att Heavens on Fire är inspelad på soundcheck, därför att ingen av trummorna på Detroit, Indianapolis eller Cleveland är samma. Mycket, mycket spännande. Nästa låt på listan är Watching You, en av de konstigaste låtarna på skivan. Fattar ni varför de la med denna men inte War Machine eller Tears of Falling, som ändå är lite mer nutida Kiss? Speciellt War Machine är ju från Creatures of the Night, som är Pauls favoritskiva. Fattar ingenting. Så spelar man Watching You istället, för att den kommer från Heart of the Hell, så att där har vi ingen inspelning med Rick Carr. Men däremot är den ju med på Alive 1. Ja. Chip, chifres. Och Gene hävdade då i en intervju i Kiss Crazy att ja, den är från Cleveland, men det är den inte. Den är från, du gissade rätt, Indianapolis. Mycket fint. Så vi är fortfarande kvar i Indianapolis efter att ha avverkat 6 låtar. Och när vi nu går in i Domino, 7:e låten, så har jag faktiskt skrivit här igen. Soundcheck. Inga trummor stämmer. Det sista slaget är fel på alla giggen jämfört med Alive 3. Så att ingenting fungerar. En sak med Eric Singer. Han spelar lite snabbare. Ska vi se. Det är i Detroit. Vissa låtar. För han är som jävla metronom också. Det är ju fan otäckt emellanåt. Men. Och jag tror faktiskt Domino är en av dem som gick lite snabbare i Detroit än vad den gör på Alive 3 och i Cleveland och Indianapolis. Det är också intressant. Men det är också mänskligt, tycker jag. Att det kan få gå lite snabbare när man tycker det är lite roligare. Eller när adrenalinet pumpar. Nico McBrain har gjort det till en paradgren. Eftersom han aldrig har spelat en låt i samma takt. Vad jag vet. Jag gillar Nico. Men Domino, som sagt, jag gissar på soundcheck och det faller då i samma gris som nästkommande två låtar, I Was Made For Loving You och I Still Love You, som ju definitivt inspelade på soundcheck eftersom de inte spelades live. Alla ni som nu sitter med den europeiska utgåvan av Kiss Alive 3 på CD, ni kan ju plocka fram, ta fram bukletten här, man öppnar där och så tar vi fram den här lite och så underhåller vi oss lite grann. Det här tycker jag är det här är en av de roligaste punkterna i hela avsnittet. Vi läser lite under alla låtarna. Ni har vecklat ut affischen, så har ni familjeträdet där. Och så har ni alla låtarna till höger och så läst under till, så står det att Creatures of the Night, I Still Love You, I Love It Loud are from Creatures of the Night album. Ja, absolut. Juice, Watching You are from Kiss album. Wow. Juice, absolut, men Watching You, ja, det vet fan. Och så några låtar från Revenge. Heavens on Fire is from Animalize album. I Was Made For Loving You is from Dress to Kill album. Vi låter det sjunka in. Vi tar några sekunder. Och så tänker vi på hur Dress to Kill hade låtit om en av låtarna på den skivan hade varit I Was Made For Loving You. Hade den blivit bättre eller sämre? Framförallt, hade Kiss varit det bandet som skapade diskon snarare än de som faktiskt typ avlivade den? Det är sånt jag ligger sömnlös om på nätterna och funderar på och tycker är otroligt underhållande. En sån liten fadäs som nästan ingen ser. Det är väldigt få som sitter och läser booklets på den här nivån. Liksom. För man vet ju var låtarna kommer ifrån. Det är ju en vansinnigt bra version för övrigt, I Was Made For Loving You på Alive 3. Det var ju bara synd att de inte körde den faktiskt. Och de kunde ha haft bomberna där de har dem. Jag gillar det. Vi är lite halvvägs, känner jag. Jag ska bara se tydligt vad som står. Oh ja. Rock and Roll All Night, låt nummer 10, inspelad i 4 poäng till Bergdahl, Indianapolis. Inga konstigheter där, den var lätt att hitta. Likaså Lick It Up som kommer direkt efter. Det är roligt för de kommer ju direkt efter varandra på gigget också. Så att det här är nog det stället på Alive 3 som känns mest som en riktig livekonsert. Ja, oh, vad taskigt sagt. Men det finns en sanning i det som vi får bära med oss. Och nu kommer vi till The Odd Man Out här faktiskt. Som ni märker så har jag nämnt Detroit en gång och pratat mycket om soundtrack och Indianapolis. Forever, denna balladernas ballad, den är faktiskt inspelad i Cleveland. Det var mycket, mycket svårt att hitta. Det är stället efter gitarrsolot när sången kommer tillbaks, så kommer där ett everything about, jag kommer trumfil där, och på Cleveland eller på Detroit och Indianapolis så lägger Eric en bastrumma med cymbal, men på Alive 3 och i Cleveland så glömmer han bastrumman, så man hör bara, och man, det är alltså samma swish på cymbalen bara utan en bastrumma, och det har de låtit vara kvar. Det var väldigt snällt av dem, men det var mycket, mycket svårt att hitta. Man får faktiskt sitta och lyssna på låten 7-8 gånger för att försöka hitta någonting som inte följer den gängse mallen som man sen kan börja leta efter i de andra versionerna. Så att där har vi faktiskt, och det här är skivans enda version från Cleveland. Det kan jag säga. Så nu kan ni stryka Cleveland från alla era respektive listor, för att det blir bara denna låten som är från Cleveland. När vi raskt hoppar över till spår nummer 13 och en av poddens pigga lyssnare, tillika en kär vän och kollega, Janne Mattsson, han skrev, kan vi få svar på fontmysteriet där? Ja, för tar man då fram den här europeiska CD-varianten och tittar på Take It Off nummer 13, så ser man att fonten där är ju helt konstig jämfört med alla de andra spåren. A-et går under till och det ser lite pixligt ut och så vidare. Jag har inte exakt svar, men jag vet ju vad som hände. Alltså i USA släpptes denna skivan med 16 spår och där var Take It Off inte med. Den släpptes bara som en bonus på den europeiska och på LP-varianten. Så det känns som att de har lagt mest krut på att göra amerikanska omslaget snyggt. Och sen så då, ja, vi ska få göra det europeiska också. Då har någon tryckt enter efter Forever och lagt till då spår 13 och Take It Off. Och så inte riktigt korrat fonten. För de har garanterat lagt mest krut på det amerikanska omslaget, eftersom det har de ju alltid gjort i alla avseende, alla utgåvor. I princip. Inte riktigt, men nästan alla. Så att det är garanterat bara en sån skitenkel grej, att det var ingen som korrade det, för det var ingen som, det ser tillräckligt bra ut. Och sen sitter det då en poddare 30 år eller 29 år efteråt och säger att, ja men typsnittet är min sann inte helt korrekt. Jag ser att K-et har en svag lutning. Det är ju egentligen hysteri som det Fleppard sjöng om. Världens mest nioarmande band. Så det är säkert därför, Janne. Jag vet faktiskt inte varför annars. Men det måste vara det. Jag hittar ingen annan anledning. För allting är rätt sen på den där boxutgåvan. Och, ja, fast där står till och med på den serien nu. Take it off bonus track. Ja, jämfört med vad då? Ja, jämfört med den tidigare amerikanska utgåvan förvisso. Men ja, de har så mycket roligt för sig så. Den är inspelad i Indianapolis, för den som nu undrade detta. Så att då kan vi snällt bocka av ytterligare en poäng till Market Square Arena och hoppa över i I Love It Loud. Inspelad i Indianapolis, ni vet staden som har Market Square Arena. Precis som nästföljande låt, Detroit Rock City, inspelad i Indianapolis, staden där Elvis gjorde sin sista spelning. Det blir väldigt mycket Indianapolis här. Men vi gör ett litet avstick på God Gave Rock and Roll to You och hoppar till Detroit. Och sen trodde jag trodde faktiskt att Star Spangled Banner skulle vara studioprodukt eller sådär, soundcheckprodukt eller någonting. Hell no! Det är Indianapolis-versionen av Star Spangled Banner som man har kortat ner och förstärkt bomberna i och så vidare, som det heter på kiropraktorspråk. Men så att de sista fem låtarna är fyra stycken från Indianapolis. Så man kan ju säga att stommen av spelningen, eller av Kiss Alive 3, är Indianapolis. Med två utflykter till Detroit, en utflykt till Cleveland och några utflykter till soundcheck. Var har vi då kunnat få den här informationen tidigare? Ja, vi har egentligen inte kunnat få den med någon form av backning. Och jag tutar i egen luta, visst, men för det är jag som har gjort den här analysen alldeles själv, tack vare att jag fick en inspelning från Indianapolis som jag kunde lyssna på, som inte så många har hört. Men om man läser tidningen Guitar World från september 1993, så är det en intervju med Bruce Kulick, och då säger han, ja, jag blev förvånad att merparten av skivan är från Indianapolis, för jag tyckte inte vi var så bra just den kvällen förrän jag hörde tejperna. Det säger han, men nu är ju Bruce är ju den mest anonyma av alla långvariga Kiss-medlemmar. Nu menar jag inte Mark St. John, men i övrigt av alla som har varit med i Kiss, han är ju den minst vokala. Det är ju ingen som delar hans långa intervjuer någonstans och så vidare. Utan alla vill höra vad Paul säger och Gene säger, och alla vill höra när Ace är ful och så vidare. Men det är sällan, och Bruce är ju den som faktiskt dels besitter någon form av musikalisk kunskap, dels inte har något, alltså han har aldrig ägnat sig åt pajkastning, aldrig någonsin. Han har alltid bara försökt vara den där duktiga medarbetaren som sköter sig medan alla de andra håller på att juxa. Så därför har ju den intervjun passerat i princip helt obemärkt. Att han redan i september 93 sitter och säger att jag blev förvånad att Indianapolis blev huvudgigget. Jättespännande tycker jag, för Gene har ju liksom, efter 94 har ju Gene och Paul aldrig någonsin pratat om Alive 3 igen. Eller framförallt inte efter Reunion. När man läser i den här boxen om alla liveskivorna. Jag gjorde en liten okulärbesiktning på den, för jag har inte öppnat den på 20 år. Så när jag öppnade den och läste lite i bookletten, så har det ju Paul och Gene uttalat sig. Och Paul är väldigt nöjd med Alive 3. Ja, solid band och good performances. Och Gene bara, när man lyssnar på den här så är det ju tydligt att det är ett helt annat band. Och vi låter ju väldigt bra, men det är ju, ibland så är det inte det som är det viktiga. Bara, men vad fan. Men det var ju, den boxen kom ju. De hade ju den dåliga smaken att släppa den här räliga Millennium-konserten där. Den boxen kom 2006. Och då hade man ju börjat förneka sitt 80- och 90-tal. Eller börjat, och hade man på mig ganska länge. Att det var liksom ingenting att ha, utan det viktiga var att det var smink på dem. Sådär. Det där tjafset som jag inte tycker är så roligt att höra. Därför att det finns ju ingen någonstans som kan påstå att Alive 3 inte är framförd på ett sätt som får nästan alla andra band att framstå som kommunala musikskolans första klassare som spelar blockflöjt första gången. Alltså, hur mycket en älskar Live 1 och Live 2, för att de är, det är ju andra, ett annat band och det är en andra version av låtarna, men Kiss Alive 3 är ju ett, det är ju, för Kiss är det ju ett tekniskt fulländat band med Bruce Kulick på gitarr som aldrig, han har ju aldrig spelat fel i sitt liv, och Eric Singer då, de har fått in metronomen i bandet liksom, som dessutom är, han har ju inte blivit liksom blasé än, utan han är ju fortfarande förvånad att han precis har spelat med först Black Sabbath, sen med Alice Cooper och nu med Kiss. Alltså han trodde ju aldrig det här skulle hända mig, så man hör ju hans lycka och stolthet går ju ut i varenda trumslag liksom. Så det finns ju ingen som kan lyssna på skivan och säga att det där inte är ett fantastiskt bra jävla band som spelar. Jag tycker det är lite löjligt av Gene att behöva, att känna att man vill försvara eller sådär, nästan inte göra ner, men ja, lite fan ändå att de andra är bättre, det här var inte samma band. Nej, det var det ju inte, men det vet väl du. Du var ju med där. Jättemärkligt. Det tråkigaste med Kiss, det är allt det där gnällandet. Så att där binder vi ihop och antecknar. Nu går jag, då kör jag listan då rakt upp och ner. För er som inte har hunnit med, så ni kan ju spola tillbaka i sig. Ja, men jag kör den då, för jag har listan framför mig här. Där vi har Creatures of the Night från Indianapolis. Juice från Detroit, men slutsolot är nedklippt. I Just Wanna från Indianapolis. Unholy från Indianapolis. En bastrumma, After Your Soul to Keep. Heavens on Fire, med all sannolikhet soundcheck. Watching You, Indianapolis. Domino, med all sannolikhet soundcheck. I Was Made, soundcheck. I Still Love You, soundcheck. Rock on All Night, Indianapolis. Lick It Up, Indianapolis. Forever, Cleveland. Take It Off, Indianapolis. I Love It Loud, Indianapolis. Detroit Rock City, Indianapolis. God Gave Rock and Roll to You, Detroit. Och Star Spangled Banner, Indianapolis. Fatta, när jag väl hade hittat Forever, det var den sista av dem. När jag väl hade hittat det där jäkla swish symbolslaget utan bastrumma. Det var liksom, jag lutade mig tillbaks i stolen och bara, ja, där satt den. Det var så jävla gött. Jag har gått och stört mig på det här i alla år. Jag har förlikat mig lite med Alive 1 och Alive 2. För där vi kommer aldrig få tillgång till alla de här mastertaperna. Men Revenge-turnén, vi har ju en miljon bandade ljudupptagningar och filmer. Men vi har aldrig fått tag i Indianapolis. Det är ju ändå en stor stad. USA, de spelar ju bara hyggligt stora städer. Alltså normalt stora städer. Vi har ju till och med Evansville och Kalamazoo. Då måste vi väl för fan ha den också. Det har vi inte. Det är fortfarande en inspelning som inte är ute bland gemene man. Utan jag gavs möjlighet att lyssna för att kunna göra analysen. Så att personen som hade den i fråga också fick analysen. Det var lite därför. Men jag sa att jag då tänker jag göra ett poddavsnitt om det. För jag är faktiskt lite nöjd med detta ändå. Och det var okej. Så att, men det är ju inget ni behöver skriva på amerikanska sidor om och sådär. Håll inte på med det. Speaking of which, jag vill bara säga det en gång till. Och det här är inte för att singla ut någon. Utan det, jag har bara sett nu i kölvattnet av de här filmläckorna och sådär. Man har hoppats mycket på att det ska läcka. Åh, vad kommer härnäst? Jag hoppas det kommer något roligt och så vidare. Jag har sagt det förr och jag säger det igen. När jag föreläser och spelar upp grejer där så brukar jag säga att ni får ta mycket foto ni vill på mig, det skiter jag i. Men banda inte och lägg inte ut någonstans. Och prata helst inte om prylarna heller. Speciellt inte på engelskspråkiga forum. Och det här är ren självbevarelsedrift. Jag lägger ändå en otroligt stor del av min ekonomi på att få tag i prylar som gör att jag kan lära mig mer och göra poddavsnitt och så vidare. Men samtidigt så jag älskar att dela med mig till alla. Jag älskar att alla får höra. Men det är inte upp till mig. Det är inte jag som bestämmer. Utan för att jag ska få tag i Indianapolis 92 så får jag hålla den för mig själv. Men jag kan prata om den och berätta om den så att man får veta the gist of it. För i grunden är det ju bara ett gig från Revenge-turnén liksom. Och det här gäller mina föreläsningsprylar också. För där kom upp ett par. Vissa av de grejerna är vansinnigt ljusskygga. Speciellt när det kommer till jänkarna. Och det är, tyvärr är det så här, amerikanska fans, en av anledningarna till att jag inte vill att våra böcker översätts till engelska är för att det finns alldeles för mycket hat där. Och jag orkar inte med det, för jag skulle vilja säga att jag skiter i vilket. Jag skulle vilja säga att jag är vad någon skriver på ett forum, då bryr inte jag mig om. Men jag är inte en sån människa, jag är tyvärr en produkt av min mor. Jag kan ta vissa grejer väldigt, väldigt personligt. Trots att det inte har med mig personligen att göra, eftersom vissa inte känner mig. Det är därför ni aldrig hittar... och det är därför jag försöker hålla Alex Room Service fri från alla former av negativism och gnäll också. Man får tycka vad man vill. Man behöver inte tycka att Revenge Kiss är någonting att ha. Det ska bara vara originalsättningen. Det skiter jag i fullständigt. Men man pratar inte om sånt på min sida. För på min sida är det kärlek som gäller. För det är det jag vill ha tillbaka också. Jag vill inte ha en massa gnäll. Och jag vill inte sitta och moderera en massa kommentarer. Och jag vill helst inte... Jag kan inte bestämma vad andra människor gör. Men jag kan vädja att när man har varit på en föreläsning och jag har sagt att nu ska vi få se något som ingen annan har hört. Spara det i hjärtat. Ni behöver inte berätta det för andra. Speciellt inte på internet och så vidare. Därför att en vacker dag så träffar det fel person. Och då försvinner både podden och föreläsningarna i ett nafs. Och så blir det inte mer liksom. Och det skulle ju vara otroligt sorgligt. För jag har vansinnigt roligt med er och med att åka runt och den här förbångnade podden som jag aldrig tar slut. För varje gång jag tänker att, fan, kan jag säga någonting mer om Revenge? Och så dyker det upp en inspelning. Så, ja, det kunde man tydligen. Det skulle vara jättetråkigt om någonting hände. Så att, ni behöver inte kommentera detta, men bara tänk på det. Jag vet hur internet fungerar, jag vet hur lätt det är att bara skriva av sig någonting och tänka att det här är väl ingenting, men jag besitter viss kunskap som jag delar med mig av till er på svenska som inte behöver översättas till engelska. Därför att så, om fel person läser det, så vet fel person att den informationen finns i Sverige och det borde den inte finnas. Det här låter skitlöjligt och det vill jag vara den första att säga att det tycker jag att det är. Det kanske till och med låter förmätet som att jag skulle vara någon slags jävla orakel. Men det är det inte. Jag är kisssamlare. Jag lägger nästan alla pengar jag har på att samla på kissprylar. Och eftersom jag har allt som alla andra har, så har jag fått börja lägga de pengarna på sånt som inte alla andra har. Och jag tycker det är roligt att samla på, precis som alla andra samlar på dockor eller på frimärken. Men jag tycker också det är roligt att dela med mig. Jag tycker det är skitroligt att ha fått tillgång till de här Peter Criss-grejerna som jag har lagt ut lite låtar ifrån. Men jag skulle aldrig kunna lägga ut hela de här repetitionerna och så vidare. Därför att dels för att det blir för stort och där är för många som hatar. Jag klarar inte riktigt av det. Så att det är bara en liten insikt som jag vill dela med mig av. Och en liten tanke att när ni går och tittar på mig någonstans i ett Folkets hus någonstans, behåll det ni lyssnar på och så där i hjärtat, prata med polarna om det och så vidare, men ni behöver inte skriva om det på internet, för en vacker dag så blir det fel, och den dagen det blir fel så tar allting slut. Ni såg hur fort det gick med Sam Loomis. Nu valde han ju själv sättet han gjorde det på, men vi kan ju säga, jag har ju inte laddat ner någonting av det som Sam Loomis laddade upp, därför att det har jag ju haft i många år, så får ni göra er egen bedömning på vilka pengar det handlar om och så vidare. Så ligger det till. Då ska vi se. Jag ser inte vad det står på räkneverket, men jag har säkert pratat ganska länge idag. Men nu har vi en tävling då. Och för att det ska vara så rättvist som möjligt, så har jag själv hittat på frågan. Och frågan som jag då vill, vinsten är då således, man kan vinna Kiss Exposed på VHS eller på DVD. Och då vill jag att man skickar ett vykort. Jag brukar vädja om att, eller be om att det ska vara vykort från ens hemkommun, gärna på sådär Ulricehamns Folkets hus och sånt. Jag älskar sådana vykort. Inga sådana krav denna gången. Ett vykort på precis vad som helst, men gärna från kommunen. Alltså jag uppskattar det verkligen. Det vill jag ni ska veta. Ni som då har cyklat Norrköping runt och gått in på alla turistbyar ni har och letat efter det där sista fula vykortet på... Här står häradshövdingen och håller upp en död spädgris. Alla de korten älskar jag mer än livet självt. Så jag uppskattar verkligen det vill jag säga. Men jag har inga sådana krav den här gången. Utan jag vill bara att ni ska svara på en fråga. För det här är en tävling. Och alla ni som då har lyssnat på podden här nu. Då får ni, det här är en så kallad lurifax. Så frågan som jag tänker ställa nu, den har ju ett svar eller flera. Och egentligen inga fel förutom ett. Så att jag, för jag vill alla ska kunna vara med och tävla. Så leta fram ett vykort. Och så skriver ni min adress på det. Endast fysiska vykort, inga e-mail och sånt, för det tycker jag är tråkigt. Alla som vill vara med och tävla, då skriver ni längst upp till vänster skriver ni Kiss Exposed VHS eller Kiss Exposed DVD. Och så skriver ni svaret på frågan och så skriver ni efter det svaret på frågan. Alltså efter svaret på frågan skriver ni svaret på frågan. Jag hoppas ni fattar. Och så skriver ni min adress. Min adress är Alex Bergdahl, Ryttmästaregatan 13A. Alltså ryttmästare som är en mästare som rider. Ryttmästaregatan 13A 25453 Helsingborg. Jag finns på internet också. Frågan som ni ska svara på, som då knyter an lite till podden och till galenskap, är, och det här, nu får ni tänka till riktigt ordentligt. Vilken skiva är inte I Was Made For Loving You med på? Det kan finnas fler svar på frågan. Och jag kommer inte att underkänna något. Men jag vill att ni gnuggar geniknölarna, frågar farmor, kollar med barnen lite om de har sett något på TikTok på sistone som kan vara rätt. Och vilken skiva kommer inte, var inte I Was Made For Loving You med på. Och så skriver ni Kiss Exposed, VHS eller DVD. Inte båda, för då är ni automatiskt ut ur leken. Man får bara välja en. Fast jag tar gärna mitt kort. Alex Bergdahl, Ryttmästaregatan 13A 25453 i Helsingborg. Gud, vilket trevligt litet avsnitt. Och det har varit jätteroligt att lyssna igenom. Och faktiskt, som sagt, för min egen högst personliga vansinnesdel att bara kunna stryka ett streck över, okej, Alive 1 och Alive 2 får vi nog aldrig reda på, men Alive 3, nu har vi facit. Låtarna kommer från Indianapolis mestadels. En vacker dag hoppas jag inspelningen läcker ut också. Jag blir den första som delar den, det vet ni, som alltid. Ja, det är varmt idag. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Jag kommer att behöva gå ut och spola av mig lite i vasken eller någonting. Om det är någon som behöver en bok, hojta till mig. Jag har några kvar och det kommer en låda till, sen får vi se hur många det blir. Gå gärna in på YouTube-kanalen och lyssna på när jag fullständigt avlivar Molly Sandéns fantastiska självbiografiska låt Freak. En av popvärldens bästa låtar från de senaste 30 åren. Och så tävla gärna. Och så glöm att köpa 91 nummer 16 med Mord, min bästa överste. Som första äventyr. Tack ska ni ha för att ni har lyssnat. Hoppas ni har en fantastisk sommar. Hoppas att solen lyser och sangrian är kall. Så går vi ner till poolen nu och så plockar vi lite kulor. Krama varandra och var snälla på internet. Tack för idag. God afton.